Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Skärtsligt välkomna! Det är precis så jag bara, jobbar.
Kontroll-Marie bara skruvar så här på andra sidan.
Hej och välkomna till Bögministeriet. Jag är så himla glad att sitta här. Jag heter Micke Kasanovic och för er då som kanske är nya och inte känner igen min röst så är jag den exilminister i Västerbotten. Och jag sitter här med mina två kära kollegor Camilo.
Hej.
Och Thomas.
Hej.
Hej.
Så jävla kul att ha dig här igen. Välkommen tillbaka. Ett litet
jag är så pepp på det här. Väldigt roligt.
Den här ljuva stämman blir lite pirrig, eller hur? Man blir lite, har man hört honom i en reklam kanske?
Man slappnar av i varje muskel.
Alla muskler. Jag
slappar.
Men förlåt, det var lite surrealistiskt för att jag lyssnar ju slaviskt på Bögministeriet. Det är också en lite kul för att det är alltid kul för mig att lyssna när inte jag är med. För att jag älskar samtalen. Men jag, som du säger Camilo, så har jag haft lite uppdrag på reklam. Så att det var en gång när det slog lite slint i mitt huvud. För helt plötsligt så hör jag så här, mig själv prata om reklam för Lotto. Ja. Och sen så kommer, det här är Bögministeriet.
Men what? Jag fick ju den också. Jag bara, det här är helt sjukt. Reklamen kom i Bögministeriet. Yep. Är det hur många som har klockat?
Ja, och hur många, precis. Och tänkt på, vad fan, känner ni igen rösten? Är det Bögministeriet som är sponsrat? Nej, det är reklam från Acast. Hörni, jag tänker så här. Jag ska prata mer om jul. Men först ska vi köra vårt härliga intro här. Så det kommer nu.
Bögministeriet, 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 Bögministeriet.
Och hörni, det här är ju jul av säsongsavslutningen. Det är snart jul och snart nyår.
Vad
händer? Men jag skulle vilja höra mer. Har ni julpyntat än? Det är en ledande fråga. Vi sitter nämligen hemma hos Thomas.
Precis. Vad tycker ni?
Ja, men du kan börja. Det är otroligt mysigt. Det är inte
alltså, jag har ju en Martha Stewart i mig. Hon lagar bara mat. Pynt-Marie, vem är det? Liksom, skitsamma. Jag har liksom någon som kan gå bärsärk om jag bara öppnar på den där dörren.
Men du är rädd på att göra det?
Nej, men ofta så nu, de sista åren har jag inte gått in i det.
Men den här prydliga julstjärnan här på bordet.
Man måste ha en julstjärna. Ja. Det är liksom så här,
det är ju väldigt
det är min mamma liksom. Ja, men precis. Det är min mamma. Men det är ett enkelt sätt att få en julkänsla. Ja. Snabbt. Det har en julstjärna.
Eller en amaryllis. Amaryllis är lite lyxigare, lite mer Östermalm.
Men det är Antons garderob, tänkte jag säga. Och sen julstjärna, och också julstjärna. Superlätt. Måste så här skapa stämning.
Men då är min fråga, för det är ju ett tag kvar till jul då. Nu när vi spelar in, är det onsdag den 14 och när det här sen så är det fredag den 17.
Kan inte du, alltså det är ju första advent, då åker julstjärna fram. Det skjuts undan.
Fast vänta, jag har hört jättemycket debatt omkring när julgranen ska upp. Att den inte alls ska upp första advent, utan vissa är så här, nej.
Men julgranen är senare.
Ja, julgranen är egentligen senare, men det har ju blivit tradition att folk pyntar första advent. Och att folk i Sverige faktiskt börjar i november, i och med att Åhléns och alla börjar ju typ i slutet på oktober. Så att folk börjar ju tidigare och tidigare, det har ju blivit en sån grej.
Så granen är ju stendöd på julafton nu för tiden.
Ja, men
så
vissa det... måste ju byta ut granen. Det är jättehemskt. Det är så jävla tragiskt.
Så har du planer på att julpynta mer än den här fina julstjärnan?
Alltså som vi har? I min familj så firar vi jul i Stockholm nu för tiden. För nu bor majoriteten i stan. Mm. Och då kommer det att bli hos min syster. Och så kommer det att bli uppsitta kväll här. Och då känner jag så här, jag kanske måste ta mitt ansvar liksom.
Ja, men på riktigt, om man kommer på en uppesittarkväll på julafton.
Det räcker inte med bingolotten.
Nej, behöver man ha lite julpynt. Ja.
Hur ser det ut hos er då uppe i Tärnaby? Det är en liten julkrubba.
Vi har ju då, vi i första julen i vårt nya hus och vi har ännu inte julpyntat, och det beror ju snarare på att det har liksom varit fullt upp med att försöka fixa ventilation och andra saker i huset som nu är fixat, så att jag tror att vi kommer att julpynta, för vi ska ju fira jul hemma. Och vi har ju också, jag älskar att julpynta, men det är för att vi har haft en tradition, jag och Mike. Att varje gång vi åkte på en resa så köpte vi ett julpynt som man hänger i granen. Så att allting det som hänger i granen är så här, kommer du, just det var från den här resan. Det var ju, det var då när vi var här. Det
hängde en massa så här poppersflaskor där i granen, tror jag.
Och använda kondomer, ja men du vet.
Romantiskt.
Ja, jätteromantiskt. Minnen.
Nej, men, och det kan jag faktiskt tipsa om, att det är en jättekul grej att göra, för att även om man åker på sommaren så finns det liksom alltid någonting som man kan köpa, alltså något pynt som man kan liksom hänga på en liten tråd och hänga i granen. Och det blir mycket roligare att klä granen om man inte bara har liksom så här, du vet, generiska så här kulor, utan om man...
Gud, det låter väldigt eklektiskt.
Alltså det låter
inte så sobert om du frågar mig.
Men nackdelen är väl att det tar ett tag att samla ihop.
Arkitekten skruvar på sig.
Nej, men våran julgran första åren var väl kanske väldigt tom. Men numera har vi ändå så pass mycket.
Men vad är det som hänger där, vill jag veta? Vad är det för minna?
Men så att det är, jag vet, en groda vi köpte i Japan. En liten släpvagn som faktiskt är ett riktigt julpynt. En liten släpvagnshjulkula som vi köpte på en semester med Mikes pappa när vi åkte husvagn dessutom. Ja.
Så det är inte en riktig släpvagn som hänger där, utan det är liksom bara...
så att det, men
det är souvenirer liksom.
Ja, men exakt, det är lite souvenirer som man får ha ett tillfälle att ta fram varje år, och i och med att man bara tar fram dem en gång om året så blir det också en grej, och man blir påminn om att, så här, ett julpynt som är en raket, NASA-raket från när vi var i Houston och åkte till NASA-centret, så liksom det finns minnen, så det kan jag tipsa om.
Om Camilo är den här stilrena arkitekten, så är jag den här traditionalisten. Jag bara, det låter roligt, men nej tack.
Nej, men jag är ju som arkitekt då, och jag tror inte att jag pratar för arkitektkåren. Jag tror inte att jag liksom är representativ faktiskt för min kår, för att jag gillar ju inte julpynt alls. Jag vill inte ha något julpynt.
Det låter representativt.
Nej, fast jag tror faktiskt inte att det är det. Mina kollegor har nog ändå lite någon julstjärna och lite grejer, och alla gillar ju granar. Jag tycker att granar är fint, och jag tror att jag hade kunnat tänka mig att ha en gran någon gång, och då skulle den ha såna här klassiska ljus, de här vita stora som står upp.
Just
det. Och så skulle jag ha väldigt väldigt sparsmakat, klassiskt, inget jävla glitter, inget jävla... Nej, inga jävla plastkulor, inga jävla skit, inga jävla souvenir.
Men jag tänker så här, menar du så här riktiga stearinljus?
Nej, inte, de ser ut som stearinljus, men de är liksom,
okay.
Man kan köpa dem på liksom Åhléns eller något. Mm. Det finns också andra butiker.
men vi är inte public service, du behöver inte oroa dig.
Men du fattar vad jag menar, de här klassiska som man knäpper på. Jättefina, sådana gillar jag. Jag gillar inte när det blinkar, jag gillar inte när det är olika färger.
Nej,
jag gillar inte när man ser en massa sladdar, jag gillar inte när det hänger glitter runt omkring. Det blir så jävla mycket. Jag skulle ha en riktig gran, en tät och fin, och den skulle vara sparsmakad, och den skulle ha fina kulor. Ja, men stor. Om jag har högt i tak så vill jag ha en stor gran. Men nu har vi ju tyvärr en liten lägenhet. Vi får inte plats med någon gran. Och vi gillar, jag gillar inte julpynt. Och som tur var gillar inte Filip det heller. Så det är, alltså det är så fint hemma. Det är så jävla mysigt. Jag vill inte ha något. Fucking jävla jul.
Men ni har ju världens största tall utanför. Ska ni inte skaffa en sån här lång grep och bara hänga på saker?
Det är en rolig idé.
Ja, för den är ju precis utanför ert fönster.
Det snör så jävla mycket. Det blir helt vitt. Man ser ju typ.
Ja, men skitsamma. Det är ju... Ja.
Eller köra som vi gjorde när vi bodde i Stockholm, så köpte jag ohemult mycket pengar också, sådana här ljus som man kunde seriekoppla och som klarar utomhusklimat. Och så körde vi en tight wrap på trädet, och jag tänkte så här, jag tyckte jag köpte mycket, jättemånga av dem där. Men tyvärr så räckte det ju såklart bara till stammen och lite av grenarna. Det krävs så mycket om man ska göra en bra. Men en tight wrap är väldigt fint.
Nu kan jag säga så här. Jag uppskattar julpynt om jag går hem till någon. Till exempel vår kära ex-minister Johan Svensson. Han hade ju en liten julfest för inte så länge sedan som vi besökte. Och det var supermysigt.
Han hade gran redan i första advent.
Ja, men alltså han har ju verkligen... det var ju så mysigt. Det var gran och det var allt och det luktade glögg och det... Jättemysigt. Jag inte att jag inte uppskattar det, men hemma hos oss så gillar jag det inte. Och jag tycker det är skönt att ha det liksom bara mysigt och städat så som det är liksom. Men om jag nu skulle ha en gran så gillar jag såna här så fint. Jag gillar till exempel Royal Copenhagen. Ni vet vilka det är. Yep. De har ju jättefina julkulor i glas. De kostar ju säkert också 300 styck, men alltså såna.
Jag hade några såna. De gick ju sönder. De bara försvinner. Ja, liksom.
Jobbigt.
Ja. Men jag tänker så här, det är lite som att ha one night stand. Jul.
Ja, alltså det är jättehärligt inför fort, och under, men så fort det är så över så blir det bara jobbigt.
Så fort annan dagen har passerat, den andra dagen, Gud, då bara känner man så här, ut, så här, bort.
nej, men den kan jag hålla med om, för jag är kanske då i så fall den mest julpyntiga, för jag gillar ju liksom att pynta upp och göra lite juligt, men jag håller med, och just med tight wrapen på trädet, för den gjorde vi ju faktiskt, och det var jättekul att göra den. Men att plocka ner den. Alltså så fort det började närma sig så fick jag lite ont i magen. För jag vet att så här, nu kommer jag stå i en och en halv timme och behöva trassla ut de här sladdarna.
Men också, det är någonting sorgligt med att plocka ner julpynt. Jag minns det här när jag var liten. Och det var liksom så kul att pynta granen och allt. Jag älskar det när jag var liten. Men sen när man skulle ta ner allting, det var ju sorgligt. Det var liksom jobbigt. Det var inte kul. Man stack sig i den hela granen. Och det var liksom barr överallt. Och det var så här konstigt melankoliskt. Det är inte kul.
Fast nu är det ju så här att nyårsafton är ju så nära. Jag tycker att det är skitskönt att slänga ut saker.
Fast alltså, man gör ju inte det innan jul. Nyårs. Man brukar väl ta ner pyntet typ den sjätte eller något.
Ja, 13 dagen, ja.
Ja, 13 dagen.
Ja, men det är faktiskt
det är mest då dansar man julen ut.
Ja, men alltså de här 13-dagshelgen är det är faktiskt, har du rätt i, det är den deppigaste helgen på hela året.
Ingen har pengar och liksom, eller man märker typ att det kommer bli en jobbig månad, man bara skjut mig liksom.
Ja, men plus att det är över. Mm. Både jul och nyår.
Och det är kallt och slaskigt och sen är det tre månader kvar innan.
Eva Rydberg på Fredriksdalsteatern i Helsingborg så här, som går på TV. Ivanhoe. Nej, det är på någon annan dag.
Det är nyårsdagen tror jag. Ivanhoe.
God jul.
God jul.
God jul. Nu ska vi ta och hoppa in i ämnena. Okej, hörni, som vän av ordning också som bögministeriets residenta mailläsare, det är jag som läser och forwardar alla mail som kommer in, så vet jag att vi har fått ett mail i oktober som inte vi har tagit upp än. Så att nu tänker jag att nu ska vi ta ett lyssnarbrev. Nu är det dags. Ämnet är spermadonator. Meddelande.
Aha.
Hej. Jag har ett dilemma och behöver hjälp att resonera om för- och nackdelar om att vara spermadonator till min syster och hennes partner. Bakgrundsfakta. Jag är bög, 35 och singel. Kommer förmodligen inte skaffa egna barn. Min syster är lesbisk och hon och hennes partner är cirka 30 år gamla och har ett radhus, tre katter och har precis påbörjat vägen till IVF-behandling för att skaffa barn. Det är min systers partner som ska bära barnet och de har frågat mig om jag är villig att donera spermier så att barnet skulle kunna få gener från båda sidorna. Hur tänker ni om det? Skulle ni själva ställa upp om en nära familjemedlem frågade? Vad kan vara för- och nackdelar? Då jag med största sannolikhet inte själv kommer skaffa barn är ju detta ett sätt att föra mina gener vidare. Kommer jag kunna se det som en donation och inte sen se det som mitt eget barn?
Gud vad intressant.
Ja.
Men så, om vi pausar brevet ett tag och bara tar den här frågan. Vi har ju pratat om barn förut och så, men hur är er inställning till barn just nu? Alltså personligen, att skaffa barn?
It's over.
It's over. Ja.
Och jag har aldrig velat ha.
Aldrig velat ha. Nej, och jag är lite likadan. Jag har aldrig velat ha. Skulle ni kunna tänka er donera, alltså i den här situationen, om ett syskon behövde via IVF, och så, i det här fallet då, så är det då att ägget kommer från en annan kvinna, men att då... Mm.
Alltså jag tycker det är en jättesvår... Jag tycker typ att det är på gräns... Det är en ganska fräck fråga att ställa den frågan. Alltså jag tycker typ, jag hade inte ställt den frågan till någon. Jag tycker det är väldigt mycket begärt. Jag tycker faktiskt det. Men det kanske jag som... Eller jag vet inte, jag tycker det är lite...
Du ser lite kränkt ut.
Ja, nej, men alltså lite så här, men gud, hur kan du ens... Alltså det är så här, det är lite väl, tycker jag.
Guldvärt.
Men i alla fall ifall man ställer det som... I min situation hade det varit det. Men däremot i en familj där man har pratat om att bögen vill ha barn, så kanske det känns mer naturligt. Men i min värld hade det bara varit... Men hur, alltså, absolut inte. Mm.
Ja, det finns ju en logik i att de vill ha gener så nära som möjligt sin syster, alltså partner. Så att jag förstår att de ställer frågan. Och det är ju bara en fråga. Liksom. Kan du tänka dig och, som man gör med en kompis eller vad som helst. Att det är, jag tänker, kommer det förändra relationen till barnet? Ja, det kommer bli ännu närmare. Men det är ju familj.
Det är ju familj, men det är ju jätte... Alltså, det kommer ju vara hans eller dotter eller son som springer runt där. Det är ju otroligt stor grej. Liksom. Jag tycker det känns...
Jag tycker det hänger... Alltså, det är ju inget, för mig, familj för mig, det kan vara, liksom, vara på så många olika sätt. Det är liksom idealt. Liksom en grupp människor som är väldigt nära. Och som lever tillsammans. Och då så är det blir bara ännu närmare på något sätt. Risken är väl att man, om den här personen får en barnlängtan och känner att, men det där är ju min son eller dotter.
Nej, men, precis, för det är... Ja. Mm.
Men det går ju alltid ordnat. Han är ju inte steril eller på det sättet, han kan skaffa egna barn, men...
Ja,
fast jag har ju gått igenom den här processen, ska jag säga, bli spermadonator, för att jag tänkte att jag ska inte skaffa barn, och så gick jag igenom processen, och då pratar man ju med, alltså man måste gå igenom ett både doktor- och psykologsamtal och liksom prata om sitt resonemang kring barn. Mm. Och man måste också vara ganska klar med liksom sin egen situation, hur man vill göra, för att man får ju inte... Som donator så kan du inte heller ge till hur många som är. Det är ju liksom, det finns massa regler sådär. Men jag kan säga att jag valde då att inte donera just då. Och den anledningen var att jag fick höra att jag kunde ge ett lesbiskt par förtur om jag donerade. Jag får inte donera till ett lesbiskt par direkt. Men däremot om jag donerar så skulle jag kunna ge ett lesbiskt par som står långt ner i kön förtur för att jag har donerat. Så att det här är en öppen. Är ni ett lesbiskt par som vill ha barn? Kontakta oss så kan vi lösa det. För att jag har inte den anknytningen. Och jag är helt fin med att donera. Och jag har gått igenom och jag funkar som donator. För det är också det att om som donator så måste dina spermier klara av att bli nedfrysta och upptinnade. Och det är inte så många, det är inte alla som klarar det. Mm. Så. Men vi hade ju faktiskt för 2 år sedan, jag och Mike. För jag och Mike har alltid varit ganska klara med att vi vill inte ha barn. Men för ungefär 2 år sedan, 3 år sedan, så var vi på en resa och träffade en av Mikes bästa vänner i USA som är mamma till 2 barn redan. Och hon ställde frågan och sen så var hon så här: ja, så vill ni ha en surrogatmamma? Jag älskar att vara gravid. Jag skulle älska att vara och bära ett barn. Och då, det tror jag är det ögonblicket när jag och Mike har varit som närmast att bara vänta ett tag, ska vi göra det här? För att Jill är fantastisk. Alltså, hon är en individ. Så att när hon säger det så vet vi att hon säger inte för att vara snäll. Hon säger det för att det så är fallet. Så jag visste att så här, okej, här är en surrogatmamma. Vi har alltså en surrogatmamma som är helt... Och då började vi prata om just det här. För då var ju Mike så här, hur skulle vi göra då? Så här, ja, skulle vi be en av dina systrar om ägg för att liksom då... Och Mike spermier då, för då skulle det liksom vara fortfarande ett barn... Som ändå delade gener på det sättet. Så att vi pratade lite i de här termerna. Sen så landade vi ändå i så här. Nej, vi vill inte ha barn. Vi har bestämt oss av en anledning. Och vi vill inte ha det. Men jag kan ju vara den som är lite så här. Men vad fan, do it. Alltså, Men jag tror att man måste tänka igenom sin egen relation till det här med gen och arvsmassa. Jag har ju tänkt på det mycket för att jag inte har någon relation till min biologiska pappa. Så att jag är, för mig så är han ju så här, han är ju spermadonator och inte pappa. Mm. Och så att för mig så är det inte en så stor grej. För mig, jag är inte så brydd av att så här, det kommer springa någon runt med mina gener. Ja, det är väl fine. Och jag hoppas att det blir ett friskt barn och att de har det bra, men jag känner inte att jag bara, åh gud, då kommer jag få en anknytning.
Men det är kanske det som är själva grejen i det här fallet, där barnen kommer att springa i familjen. Så att det är
på jul.
På jul, precis. Knyta ihop det. Så här. Och det är väl det som är kanske pudelns kärnar. För om man sprutar en burk och lägger in i ett fack på sjukhuset.
Ja, precis. Och så blir det barn. Och så blir det ett barn som kanske eventuellt kontaktar dig på 18-årsdagen.
Ja, precis.
Men
nu märker jag ju hur konservativ jag är till den här tanken. Alltså, när du förklarar det så låter det ju ganska självklart och lite naturligt, men jag blir bara så här.
Nej, men jag tycker det är inte det, för att jag vet också att jag har ju en ganska obrydd relation, men jag förstår att inte alla har den, och det är inte naturligt att man har den.
Men jag tror många familjer har en mer liksom, att de pratar om det på ett visst sätt, och ifall den här mannen då har pratat om att den personen kanske skulle vilja ha barn, så är det väl kanske en jättebra situation eller tillfälle att göra det. Och så är det win-win. Men jag tror jag tänker för mycket på min egen situation. Jag skulle bara bli lite ställd och bara, men gud, vad frågar du? Det är lite så här, det är inte som att så här, kan jag få låna din bil eller din lägenhet?
Kan du hjälpa mig att flytta?
kan jag få din ena njure?
Hellre än njuren.
Men det låter ju som att det är på den nivån.
Om min syrra skulle be mig om min njure, hade jag sagt, du får min njure, vet du. Du får min
men
njure.
Som du har spritt in så här över hela den här kontinenten. Och sen nu blir du så här njugg. Alltså jag fattar ingenting.
Det här, men det är ju bara lite friendly fire. Nej, jag vet inte. Jätteintressant fråga, och jag kan förstå att den här situationen uppkommer, och det kan säkert funka bland vissa, men jag tänker ju verkligen på julen när man sitter där och barnet leker, och är man barnets farbror, eller hur har man kommit överens om det, och kommer man berätta? Alltså det är ju en jättekomplicerad situation, och om man sen vill ha barn, det är inte så lätt att bara skaffa nya barn, utan om man sen känner att man, som du sa, får lust, det är jättesvårt som en homosexuell att få ett barn, utan då har man ju det här barnet som är 13, eller nej, kanske inte 13, det är inte då man känner det.
Men alltså, då ska man vara 48, det är kanske.
men det kommer ju bli en komplicerad situation.
Jo, men barnet finns ju där, det är ju en del av familjen. Jag tror också det handlar om hur man ser på sina syskon. Ja. Som jag ser liksom genetiskt, jag har ju samma arvsmassa som min syster och som min bror. Så att det är ju egentligen, är vi ju typ samma bärare. Det finns
variationer på grund av.
Men det är ju ändå samma gener. Det ser ut som att det är nästan som en syster skulle ha kunnat gett de här generna. Mm.
Ja, men för jag tänker då, jag tänker om en situation skulle varit så här, om då om någon av mina systrar skulle ha haft svårt att bli gravid och frågat om jag kan ge till surrogat till henne. För mig så skulle det inte ha varit en stor, jag skulle blivit glad och sagt ja. Men som sagt, jag förstår ju också att jag har en osentimental inställning till DNA, ska jag säga.
Bara, tack, det var inte njuran.
Nej, men på riktigt för mig så skulle njuren vara större.
Definitivt.
Du har ju knappt en kvar.
Nej, det är levern du tänker på. Det är levern som har tagit stryk.
Jag vet att vi fick en kommentar läsare så här: ni dricker mindre vin nu för tiden, va?
Det stämmer inte. Jag har just nu uppmärkt för det.
Men jag tänkte faktiskt på levern. Den är ju, sitter pyrt till där.
Ja, precis. Den ligger lite pyrt till, men det är som det är.
All right, men så vad ska vi säga då till läsaren? Om vi bara säger så här, vad hade du gjort det, Thomas, för 20 år sedan?
Alltså, allvarligt talat. Du vet att jag bor på 19:e våningen. Det är väldigt långt ner till marken.
För er som då är nya så är Thomas den nya senioren i bögministeriet efter att Mårten som och
vadå, jag sitter ju här med två seniorer.
Ja, precis.
Kallar du mig för senior?
Ja, men vi är bägge seniorer. Vi har varit med i bögministeriet i det 11:e året, Thomas, som vi är med i bögministeriet.
Ja.
Ja. Och vi är bägge runt 50.
Men okej, om någon hade frågat för 2 år sedan då?
Alltså, mina små karabater funkar väl jättebra?
Ja, ja.
Alltså, jag måste...
Det handlar inte om ålder nu. Vad hade ni bara sagt?
Jag måste säga att ja, och jag hade ju nästan varit lite nyfiken på bara hur kommer den här lilla karabaten att se ut och föra sig, för att jag har, i och med att jag inte har haft någon kontakt med min biologiska pappa, men jag har ju också hört jättemycket från så här, min moster, hon bara, alltså du är så lik din pappa. Jag vet, det finns ju också så här, man ärver ju inte bara utseende, utan man ärver ju också vissa beteenden som ligger...
Jag blir bara mer och mer lik med pappa.
Ja, men precis. Så att det hade, jag tycker det hade varit intressant att se, men jag tror inte att jag hade haft svårt att se det här. Det här är inte mitt barn så. Jag är nära barnet för att det är liksom en släkting, men det är inte mitt barn.
Ja, jag vet. Du får det låta som att det är något science project.
Nej, men jag fattar. Jag har ju den inställningen som är lite konstig, att jag liksom är så avskalad till det. Så att vi, det finns ingen konsensus här. Kära lyssnare, du är fortfarande på egen hand och får fundera
alltså,
på det.
Tyvärr. Det hade varit väldigt intressant att veta hur det...
Ja, men precis. Om du bestämmer för att göra det, så får du jättegärna skicka oss en uppdatering om hur det känns och så. För att det är klart det kommer väcka känslor när det väl händer.
Och framförallt tror jag att många skulle vilja veta utav lyssnarna.
Att det ja. Nog, alltså,
och går det inte så ju Camilo... Finns det här,
absolut.
Han har 20 år på sig.
Men sen skulle jag också vilja gå ut med en uppmaning, och det är att det faktiskt saknas spermadonatorer. Så är det så att du inte tänker skaffa barn men kan tänka donera, så tycker jag absolut att du ska höra av dig. I Stockholm så finns det en fertilitetsklinik på Karolinska i Huddinge. Om man vill veta processen, så är det så här: du anmäler dig, du går dit och så får du gå och prata med en läkare, du får prata med en psykolog, som bara så att de ser att du gör det här av rätt anledning. Och sen så får du runka i ett rum i en kopp.
Vad hade de för porr där inne?
Bara straight porr. Ja, och sen så någon som var lite så här lite bi, alltså, men det var ju verkligen, och det är lite speciellt också att stå där, och så går sköterskorna ut där för att ropa, hörru, vi har slut på det här, du vet, de går runt där i sin vardag utanför dörren, och man bara försöker stänga ut det.
Hur lång tid tog det för dig?
Vad sa du?
Hur lång tid tog det för dig?
Det var inte lång tid ändå, för att man ville bara bli klar. Och sen så,
det är det nya, de går med träskor och så här.
Och det första de gör är att de testar att dina spermier kan frysas ner och tinas upp, för att det är inte alla som klarar. Så det är liksom det första. Och sen så, när du får donera, så kan du också ge förtur till ett par. Vilket är lite fint, för att jag vet att det är lång kö, det är brist på spermadonatorer, och det finns lesbisk. Och jag tycker att så här, jag ger gärna ett lesbiskt par förtur om de vill skaffa barn. Vi behöver fler lesbiska föräldrar i världen.
Absolut. Ska jag köra?
Ja.
Ja, nu ska vi faktiskt göra någonting som kom som en överraskning för flera av oss här. Vi ska ringa Anton, för att han under en lång tid som han har fått ett antal tavlor sända till sig anonymt av gråtande barn.
Mm. Ja, ni som har följt oss har
alla,
ju följt
alla vet hur de här gråtande barn
som inte har ser ut. Ja, precis. Och hur många?
Sex stycken tavlor.
Mm. Ja, och det som inte Anton vet, och inte som flera av oss har vetat, det är ju att det är du, Micke.
Det är jag som har skickat dem. Det är jag som är you and Owen. Jag har ett jättesagt minne av att vi sitter faktiskt hemma hos Anton och spelar in bögministeriet, och vi pratar om hans inredning, för han har ju en väldigt egen stil som är jättefin, och jag tycker om den, men då pratar vi så här: Anton, här skulle gråtande barntavlor funka, och han bara, yes, jag vill ha såna.
Han fick sex
stycken sådana talor. Så nu ska vi ta och ringa honom och avslöja det här.
Yes.
Hallå.
Hej Anton. Hej. Det är Micke.
Hej Anton.
Hej gullisar.
Hej, hur mår du?
Jo men nej, eller nej, det är inte så bra. Jag har pyttelite ont i halsen och jag har panik för vi har julmiddag imorgon på jobbet. Jag ligger hemma och panikkurerar mig.
Skölj näsan.
Skölj näsan, drick varm te och honung.
Som det hokus pokus tror jag inte på.
Jo, skolla halsen.
Anton, jag tror inte heller på hokus pokus, men någonting som jag vet att, och inte Mike heller, men någonting som han swears by är att sova varmt, att klä på sig så att man
är liksom
varm när man sover, så att man får svettas upp värmen och så att man...
Man svettas ute.
Ja, precis.
Jag tror på tarotkort, stenar och fullmåne. Och men jag tror inte på näs skölj.
Då, Anton, har ju berättat att jag har en hemlighet som jag ska berätta för hela bögministeriet.
Vad är det för hemlighet? Vi har alla undrat.
Ja, jag förstår det. Jag kan berätta att det är jag som är you and Owen.
Aha! Åh, herregud!
Så,
vilken norrländsk reaktion.
Kan jag berätta den här då historien för Anton?
Du har lite mer reaktioner. Vad säger du, Anton? Du är helt chockad.
Nej, alltså nu är jag inte så chockad längre.
nu är allting.
Nej, dels har jag släppt det där. Så att det känns som ett passerat kapitel. Men nu när du säger det så känns det inte helt unlikely att det är du. Men jag hade aldrig misstänkt någon i bögministeriet.
Nej, historien går så här. Vi fick två stycken nya grannar då ute i obygden i Västerbotten. Inte så jättelångt från där du bor. Och Skellefteparet hade då köpt ett hus och de hade fått all inredning i det här huset med. Och då frågar de oss så här, vill ni ha gråtande barntavlor och lite på skoj? Och jag bara, du vet, redan då var jag så här, vänta, Anton har sagt vid ett tillfälle att han vill ha såna. Så jag bara, ja, det vill jag. Och sen så kväcktes idén så här, jag ska skicka dem, jag ska packa dem och så ska jag skicka dem. Och du anar inte hur mycket jobb det har varit med att försöka skicka dem från adresser som inte är i Västerbotten. För då hade du direkt bara varit så här, Micke!
Ja, men precis, då hade jag förstått till slut.
Plus men handstilen. Gud. Du har ju funderat på handstilen. Jag har varit, alltså det har varit också en så här, gud, han kommer känna ner min handstil. Så jag måste ju skriva på med lite snirkliga bokstäver ena gången. Sen kan det inte vara samma.
Ja.
Så det måste vara olika. Så att dina tavlor har alltså en historia. De har alltså hängt i ett hus på riktigt under ganska många år. Och sen så har då det här huset blivit sålt. Och det här paret har gett de tavlorna till mig. Som i sin tur har skickat dem till dig. Så att jag tycker att det finns ändå en liten historia bakom dem, så de är inte vilka tavlor som helst.
Nej, jättefint. Jättefint. Och tack snälla. Vilken möda. Åh, herregud. Vilken möda och stort besvär.
Ja, nej, men jag tänkte att det är roligare att ha saker som har en historia, var min tanke.
Absolut.
Så att nu kan du berätta historien om hur du fick en massa tavlor anonymt och du inte visste hur det var.
Ja.
Och så visar det sig att det var från denna i bögministeriet.
Men för det var ju så jävla läskigt när jag började googla på där.
Ja, jag lyssnade ju och det var ju då som jag fattade. Jag bara, oj, det här var kanske inte det bästa valet. Jag tänkte så här, you and Owen, det är lite roligt för det är unknown och liksom så. Och sen så tänkte jag inte på att, tänk om man googlar det här och inser att så här, det är mördarens namn i en Agatha Christie-bok. Det är kanske inte så jävla skönt.
Nej.
Så det var ju då så att jag följde ju det. Och så att sen, jag hade ju två tavlor till då, men där nu sa, nu får det vara nog. Då var jag så här, okej, nu får det vara nog. Nu slutar jag skicka tavlor. Nu behåller jag de här två sista.
Alltså jävla roligt. Och det var det också. För jag förstod ju att det var någon som lyssnade på bögministeriet. Eller åtminstone följde mig på Instagram. För att när jag sa i podden. Och sen så blev det ju alltså... det var ju någon, på något sätt så att det var någon som lyssnade. Så jag förstod ju att det var någon ändå som lyssnade på vad jag sa. Och då kändes det inte läskigt längre.
Jag kommer ihåg att min favorit... Jag var ju också väldigt drivande i att försöka få andra historier. Så jag var ju drivande i att det var Danny Saucedos fans som låg bakom det här.
Ja, att den gick jag inte på.
Nej, jag förstod ju det. Men jag tänkte att bäst att deflekt här så att inte...
Ja, men gud vad roligt. Alltså det blir ju jättekul när jag får berätta för alla att det är du. Det är jätteroligt. Men jag förstod ju också att de på något sätt kom från samma ställe när de där ramarna var likadana.
Ja.
Det var då jag misstänkte att det är så här, och det var därför jag kände att det är någon som typ, de är inte köpta en och en och en, utan jag fattar att de på något sätt hängde ihop. Men jag tänkte att det var någon sån creepy person som typ hade haft dem hemma.
Nej, jag kan säga att då Rune som ägde huset är världens finaste person. Och han är en av mina favoritpersoner där uppe. Han är en väldigt, 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 väldigt härlig och snäll och omtänksam äldre herre som då sålde det huset. Och han var också väldigt picky med vilka som skulle få flytta in i hans hus. Han var inte ute efter att sälja till vem som helst. Så att han valde det här paret med omsorg, och det gjorde han så himla väl, för vi kom jättebra överens. Och en liten anekdot då från det här är att du vet ju hur folk är där uppe. Man pratar inte så mycket, och det är väldigt sällan som man ger folk komplimanger. Och Rune då, 76 år, jag gick upp och hälsade på honom när vi hade flyttat in och pratade lite med honom. Och sen så tänkte jag så här, jag gillar honom, så jag ska säga det till honom. Så jag bara, men Rune, jag tycker du är en himla redig person och så här, väldigt, väldigt bra att ha som jag tycker du är härlig och du har valt bra. Så. Och då var han, och då blev han lite förlägen och sa, ja, jo, nej, men när det här paret flyttade in så sa jag, ja, men ni ska prata med de två killarna som bor ner, för de är riktigt bra personer, sa han. Och det hade han också sagt till dem. Det var väldigt fint. Det var liksom ingenting som han överhuvudtaget någonsin skulle kännas vid annars, men just i det här fallet så var det så. Så att de kommer från ett kärleksfullt hem, så de är inte haunted. De för med sig tur snarare.
Sådana personer kan ha gråtande barntavlor. Jag trodde aldrig att den här historien skulle få ett så fint avslut. Skulle det vara ett groteskt att någon skulle dö?
Nej, ja.
Men också fint att de då kommer från Västerbotten till en västerbottning. Det är också fint.
De kommer hem, kan man säga.
Precis, de har kommit hem. Och en annan sak, Anton, som jag kan berätta för dig, det är att jag håller på att skriva klart min bok, och slutet på min bok utspelar sig i Malå.
Är det sant?
Ja.
Men varför, om jag får fråga, av alla ställen?
Jo, nej, men det är för att det ligger en gruva där, Adakgruvan. Den är central då i slutet på min sci-fi-bok. Så det är faktiskt lite roligt och lite härligt. Jag ska kolla med Malå kommun om vi kan göra ett samarbete. Jag ska skriva lite till dem. För att jag skriver på engelska, så det är en internationell grej. Men den utspelar sig då, slutet utspelar sig här i Sverige. Och det är väldigt fint. Jag ska åka över till Malå och scouta lite nu. Ska göra.
Men gud vad roligt. Varför har du valt just gruvan i Adak?
För att det låg i Västerbotten, och jag kände att jag ville göra någonting med Västerbotten, och det passade väldigt perfekt för min bok. Så att jag...
Passar väldigt bra på engelska också. Västerbotten.
Adak.
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 För jag tänkte, det finns ju en fin gruva i Kriberg också.
Gör det? Nej, men Adak är valt. Malå kommun passar jättebra för hela grejen, så att det ska bli jätteroligt. Så att jag ska till dina hemtrakter och scouta nu i mellandagarna, tror jag ska köra över.
Vad roligt. Du får säga till om du behöver någon hjälp med att komma i kontakt med någon, för att jag känner, min pappa har jobbat på kommunen och så vidare, så att han har bra koll på människor. Och mina två bröder bor ju kvar där, så de känner ju allt och alla.
Men jätteroligt, så... Anton. Då ska jag kontakta dig, för att jag behöver få lite input på liksom kring hur det har varit där. Så att det kommer jag absolut ta det erbjudandet. Tack, Anton.
Ja.
Men Anton, så himla fint och att det landade så väl. Jag var lite orolig där, för jag var orolig att jag hade skrämt dig lite för mycket där under den sjätte tavlan. Så jag är så glad att det landade så väl och jag är glad
lägg
att...
Lägg undan kniven
nu. Ja, nu lägger jag undan kniven. Nu.
Krya på dig.
Ja.
Krya på dig, Anton.
Ja, och krya på dig tills imorgon.
Hoppas tack på dig så mycket. Puss, puss.
Puss, puss. Hej.
Hej, hej.
Ja, det var ju en liten lättnad. Jag var lite orolig för att jag som sagt, jag hade ju inte tänkt igenom det hela vägen. Så när Anton började reagera så var jag så här, okej, jag har kanske varit lite för utsvängd, lite för galen, lite
skön
för
reaktion ändå.
Väldigt skön reaktion. Så att det är så.
Extremt norrländskt dock.
Men han gillar ju, han gillar ju lite drama också. Så att det...
Alltså, det var ju, jag hade ju liksom reagerat med chock. Han var ju typ så här, jaha... Vad kul.
Ja, men det är som sagt, det är roligt att ha saker med en historia, tänker jag. Det är ju det som
det är sånt här som händer, vet, när man flyttar upp i obygden.
Ja, precis. Då måste man börja hitta
nu
på hus.
Nu får vi se vad nästa
måste
prank
man börja
blir.
Hitta på hus för andra. För att ja, du är nej, gud, nej, jag har fullt upp där uppe med att försöka hålla upp huset. Det är väldigt mycket som ska göras kring mitt hus. Jag har ingen tid för pranks. Men däremot så hoppas jag att jag ska få besök av bögministeriet där uppe och att vi kanske ska spela in en podd,
alltså,
uppifrån
så jävla
Västerbotten.
En vinterpodd.
Vilket ämne ska det handla om? En rapport? Sista skriet? Skriet från Vildmarken.
från Vildmarken. Så hörni, vi tar och går vidare.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Så hörni, vi har pratat om jul, men vi har inte pratat om nyår. Det här är ändå säsongsavslutningen. Det kommer inget avsnitt av Bögministeriet förrän efter nyår. Mm. Så därför tänker jag att vi ska också täcka in nyår.
Vi klarar av alla.
Vi klarar av alla helger. Vi kan klara av påsk och midsommar också, så behöver vi inte spela in på ett helt år. Nej, men så, nyår är ju lite annorlunda. Thomas, vad har du för planer på nyår?
Jag måste först säga att jag älskar nyår. Det är liksom, det finns två högtider som står ut. Über alles. Kanske olämt att säga. Men jag tänker, det är midsommarafton och det är nyår. Det som är hedniska, det är kanske inte så hedniskt med nyår i och för sig.
Jag
men,
tror du skulle säga Kristi himmelfärd. Typiskt Thomas som säger
såhär, snacks och Baltic battles. Nej.
Ja, men kul. Berätta mer.
Nej, men jag har faktiskt inte bestämt. För det är antingen så här att man har bestämt sig långt i förväg och liksom planerat eller sådana saker. Eller också så blir det väldigt spontant. I år så blir det väldigt spontant. Och förut så var jag ganska stressad för det. Men sen något år kommer jag ihåg, jag och Lukas kom hem. Vi hade varit ute och rest, hade inte planerat någonting. Och sen bara rann ut i sanden. Och vi bara, vi skiter i det. Vi bara vi på nyårsafton. Mm. Och det var lika festligt. Så det var liksom bara, det själva grejen.
Mm.
Så att vi får se.
Så att du tar det on the fly. Camilo, ja. Är du planerare? Har du planerat nyår?
Ja, men lite. Vi har planerat ett gäng. Och vi kommer vara i Stockholm. Vi funderade först på att åka till Göteborg som vi gjorde första pandemiåret. Så åkte vi till vår kompis Filippa. Som hennes föräldrar har ett hus ute på Stora Askerön på västkusten. Och det var skitkul. Och året innan, alltså för 3 år sedan, så var vi i Berlin. Och det var helt magiskt att fira nyår på Berlin, eller i Berlin i en lägenhet på nyårsafton. Och sen på nyårsafton var vi på Berghain. Alltså det var helt otroligt. Och förra året så var jag och Filip i Thailand. Alltså det känns som att det är så svårt att toppa just nu. Mm. Det var otroligt. Alltså jag har haft såna sjukt bra nyårsaftonar senaste 3 år.
Det blir bra hemma också.
Vad sa du?
Det blir bra hemma också.
Jo, men det kommer väl bli mysigt. Men vi ska vara i Stockholm. Och det är lite oklart exakt hur vi gör. Men jag tror att det kommer bli en middag någonstans. Och sen en fest någon annanstans. Och sen kanske en efterfest. Mm. Men i Stockholm.
Men du möts vi under natten.
Ja, men det måste vi göra. Mm. Vad ska du göra, Micke?
Yeah, men jag är ju uppe då hemma i Västerbotten. Vi kommer stanna där över jul och nyår. Och på nyår just så har 2 bögkompisar som jag har där uppe, ett par, de ska ha middag. Och så att vi har bestämt oss för att vi ska vara på den. Men det är ju lite speciellt där uppe också, för att även om det bara är 10 kilometer till de 13 kilometer kanske. Men så är det ju så att antingen så håller någon sig nykter eller så sover man över. Så att vi ska vi får packa in hundarna i bilen, köra över till dem och så ska vi ha middag och fest där. Och sen så sover vi över där och sen så åker vi hem.
Det låter ju som en hel fest.
Ja, nej, men det ska bli lite roligt.
Det låter som en hel kväll.
Det är hela inclusive om man säger så.
Ja, vad mysigt.
Ja, nej, men det är
vilka var det ni skulle hälsa på?
Dels så är det väldigt roligt att vi har lärt känna folk där uppe också, som faktiskt verkligen inte tycker om. Jag tror inte att de lyssnar på Bögmästeriet, men Simon och Jan lyssnar på det. Vi tycker väldigt mycket om er och det är väldigt härligt.
Så är det ett par det här ni ska hälsa på?
Det är ett par, precis. Och det är också det så att när jag då skulle flytta upp dit, jag kommer ihåg att jag så här googlade hur många bor i Tärnaby, hur många bor i Hemavan, och bara insåg att det bor färre än 1000 pers i bägge byarna tillsammans. Och jag tänkte, nej, nu kommer jag och Mike vara bögparet. Och jag kommer behöva hela den här komma ut-grejen igen. Så jag stålsatte mig lite inför det. Och så kom jag dit och sen så var det så här. Jag gick in och det är inte så att jag går in och säger hej, jag är mycket bög. Utan jag hade ju en förväntan att så här, folk skulle börja prata och så. Och det var ingen som reagerade. Och sen så efter ett tag så var det så här, men det är ju så här, det finns ett böggäng här uppe som har middagar och de är så här 12 stycken som träffas och är väldigt öppna och liksom det är ingen som någonsin har haft ett problem med det. Och det är ju för att de har bäddat vägen, vilket jag är väldigt tacksam för.
Men tänk så här, 5% av 1000, det är 50 pers minst som är gay. Sen har vi några bisexuella, liksom så här, no curious, då är vi uppe i 10%. Så att det är ju liksom 100 pers.
Ja, precis. Nej,
men ni ska vara 12 pers som firar nyår.
Jag vet inte hur många det är som kommer på den. Vi har blivit inbjudna till den och vi har sagt att
men det är Tärnabys hela liksom, gay crew.
Tärnaby hemma av hans gay crew, precis.
Wow, is there a chance for an orgy? risk av it.
men det är en sån sak som jag har funderat över. Jag bara, nej, men jag håller i alla fall den biten utanför, för att det blir lite geggigt när man bor i en liten by.
Det är
by
nog klokt.
Och det
vi säger så.
Vi säger så. Kattus några år senare den här videon läcker. New Year's in Hemavan.
nej, men alltså hela grejen är ju också att det finns ju säsongare där uppe och de kommer oftast bara för 1 eller 2 säsonger, så att det finns ju alla möjligheter om man då skulle vilja.
Man hör hur snacket går.
Ja, verkligen.
Precis, så att, men däremot så har vi ju en sak som vi faktiskt har pratat om som jag inte har liksom riktigt kanske droppat till Bögmuseet, för att det har inte blivit så konkreta planer, men det är att vi känner ju han som driver Fjällhotellet där uppe, och han skulle vilja göra en så här gay pride-grej i typ januari, februari. Och då kanske tillsammans med bögmästeriet att vi kör någon livepodd under tiden och bjuder in folk. Och att det blir någon slags... Här, ja, men kommer ni ihåg Gay Ski Week som fanns i året? Ja, men lite så. Fast där
jag har ju varit på det i Norge. Det är också det jag skulle...
I Trysil, typ.
Nej, att, Hammerdal.
Ja, ja. Nej, men någonting åt det hållet. Så att vi tänker kanske då under nästa säsong så ska vi ta och planera in någonting sånt. Mm. Och då kommer ni att få alla lyssnare som vill hela upplevelsen med Tärnaby Hemhavan Goes Gay. Väldigt, väldigt, väldigt spännande kan jag säga.
Underbart, längtar redan.
Men hörni, om vi då lämnar, lämnar vi ju 2022, så jag skulle vilja höra, vad är er höjdpunkt och er bästa och sämsta med 2022 och vad hoppas ni för 2023? Och vi börjar med det bästa och sämsta. Thomas, bästa och sämsta med 2022?
Nej, men det bästa var att pandemin bara, det var som dimman bara lättade. Så att det kom tillbaka socialt och liksom att jag har nästan glömt att det var pandemi. Nu är det fortfarande folk som blir sjuka. Ja, så det är absolut det bästa. Mm. Och plus att jag hade en väldigt fin sommar som jag tyckte var fin. Liksom jag var ju bara på landet och inte reste utan bara tog det lugnt. Det sämsta, ja. Så är det. Ska man fokusera på det? Jag kommer inte på.
Du får fortsätta tänka en liten stund så går vi över till Camilo. Camilo, vad är bäst och sämst med 2022?
Oj, shit.
Bäst måste väl vara att, förlåt, du har startat det framgångsrikt. Du
har... Jag har inte startat det, men jag har joinat. Ja, men det joinat. Kan nog vara det bästa. Ja. Att jag har blivit
partner i ett framgångsrikt arkitektbolag.
Nej, men det har varit jättekul. Helt klart det största och bästa som har hänt. Absolut. Det sämsta, alltså jag skulle nog säga, det här låter så torrt, men hela den här, alltså vi gick från en pandemi till en lågkonjunktur. Ja.
Mm. Och ett krig i närheten. Och,
alltså, det känns som att världen är ju liksom jättesvajig. Så det är liksom omvärldsläget är ju inte jättebra. Så det måste jag ju säga är det sämsta. Och det ser ju tyvärr inte ut som att det kommer ljusna på ett tag, utan det kanske dröjer ett år innan allting stabiliserar sig. Så det är väl absolut det sämsta. Nu låter jag som en politiker.
Du är lite politiker. Ja. Mm.
Ska få tänka till Thomas.
Jag säger samma som Camilo.
Min bästa är att vi faktiskt köpte vårt drömhus där uppe, för det är verkligen, alltså på alla sätt, vårt drömhus nu när vi har bott där ett tag. Så bara, vi är så kära. Det är väldigt mysigt med ett 115 år gammalt trähus som när man öppnar kallvinden så ser man inristat där byggdes av Arvid Hellström 1907. Det är ett hus som har fått väldigt mycket, det har blivit väl omhändertaget under åren och det behöver ännu mer kärlek nu, vilket vi lägger ner på det. Men det är väldigt fint. Vi har en bakstuga och som vi trodde vi skulle riva för att det var det huset lite skralltigt. Men sen när vi började elda i den här bakstugan och började upptäcka att man kan köra vedugnseldad pizza. Så, och det är väldigt socialt att baka pizza i när man har gäster och så bestämde vi oss för att behålla det. Så att vi älskar verkligen det huset. Det var det bästa, och det är också, sämsta är också relaterat, för vi har också två stycken grannar som är, våra enda grannar är ganska galna och lyssnar. Det är första gången som jag har träffat på folk som har en total denial på allting som rör, alltså det finns inga fakta man kan komma med. De hävdar då att de äger en del av vår tomt som är stranden, och Lantmäteriet hävdar någonting annat. De dokumenten, det är väldigt tydligt om att vi äger. Och då, det är väldigt speciellt att hantera människor som då säger nej, de officiella dokumenten som finns från myndigheter gäller inte. Det är ju lite speciellt, för att det blir ju liksom en strid som man antingen inte, alltså det blir bara smutsigt. Ingen kan vinna den striden. Det kan inte, så att det behöver vi hantera.
Du har en
grannfejd
alltså.
Vi har en riktig riktig grannfejd. Vi var nere, jag och Mike var nere en gång i september och augusti kanske, och slog sly då nere på vår strand för att rensa bort de här buskarna som växte upp. Varpå våra grannar kommer körandes och hotar oss med att odla granskog på hela de har tomten som omger oss. Hela tomten som omger oss och gör livet väldigt surt för oss för att vi har slagit sly på deras tomt för de hävdar att de äger stranden.
Men det låter väl ändå som att ni kommer vinna det här?
Det finns inget samtal med dem så att våran strategi här är att vi ska ansöka om bygglov för en brygga. Får vi bygglov för en brygga så kommer vi kan bara säga, har ni problem med det? Prata med kommunen. Det är inte vi, det är de som har gett oss bygglov. Mm. Så att det är vårt. Men så att det är mitt bästa och sämsta är relaterat kan man säga. Thomas, har du något sämsta? Har du kommit på något sämsta?
Nej, men jag får sitta här och tänka som febrilt. Nej, men jag skulle säga som Camilo.
Världsläget. Kriget i Ukraina.
Politiken, alltså det går åt helvete.
Putin.
Nej, men det känns lite jobbigt att allting går åt helvete. Fast jag mår bra.
Det är nog det viktigaste.
All right, men om vi då avslutar med vad hoppas ni? Och nu får ni inte säga världsläget. Ni slutar säga världsfred. Jag vill veta, vad hoppas du, Thomas, och du, Camilo, på för er egen del? Så här, bästa som skulle kunna hända 2023, vad skulle det kunna vara, vad skulle du vilja ha ut av 2023?
Att vi hänger mycket så här, kanske åker till Berlin tillsammans.
Gud, det är det bästa, det kommer ju hända.
Måste man så här,
nej, förlåt, det får vara helt realistiskt, absolut.
Nej, men sen är jag också liksom på väg till söderut, alltså till söder, jättelångt söderut. Att hitta en lägenhet där.
Ja, just bra.
Så att det skulle vara kul att liksom bara
bra mål.
Bara hitta ett nytt kvarter.
Eller Hammarbyhöjden, också bra område.
Ja, absolut, men det är också söder tycker jag. Mm.
Och är det så att ni vill byta lägenhet och flytta till Hornsberg till en fantastisk lägenhet
19:e våningen.
Alltså sådana solnedgångar, det är så härligt här. Så ska ni kontakta Thomas. Han vill byta lägenhet. Mm. Camilo?
Ja, nej, men alltså, det här kommer ju också låta lite tråkigt att det är kopplat till just det första som var bästa, alltså med företaget. Men jag hoppas att det fortsätter att gå bra och att vi får lite roliga projekt. Och att lite nya kunder, att det börjar liksom rulla på. Vi har liksom fått ett kontor nu. Vi känns som ett riktigt kontor nu. Vi sitter där 4 pers och det är skitkul. Men jag hoppas att det går framåt. Mm.
Och jag tror att för min egen del, jag kommer ju vara klar med min bok i början av året. Så att jag hoppas ju på att jag får den publicerad på traditionellt sätt. För det vore ju absolut roligast. Och att jag hittar en bra agent. Det är vad jag skulle vilja ha ut av 2023.
Fan vad kul.
Spännande.
Bra mål.
Hörrni, det enda som då återstår på den här säsongsavslutningen, det är väl att säga god jul.
God jul och gott slut.
Gott slut och gott nytt år. Och jag hoppas att ni alla lyssnare har haft ett okej, eller jättebra till och med 2022, men att 2023 blir det bästa året hittills.
Det hoppas jag också.
Alltid.
Mm. Puss på er.
Uppåt puss. Framåt. Puss.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.